Kapitel 21. En drömvärld. Egwene gned sig om händerna med en handduk medan hon skyndade genom den dunkla korridoren. Hon hade tvättat händerna två gånger, men de kändes fortfarande feta och flottiga. Hon hade inte trott att det kunde finnas så många grytor och kastruller i hela världen. Idag hade det dessutom varit bakdag, så de hade fått rensa ur hink efter hink med aska ur ugnarna och göra rent eldstäderna och skrubba borden med fin sand tills träet var nästan vitt och krypa runt på golvet med skurborste och hink. Hennes vita klänning var fläckig av aska och flott. Ryggen värkte och hon längtade efter att få komma i säng, men det gick inte än. Varin hade kommit till köket under förevändning att hämta ett försenat kvällsmål att äta i sitt rum, och i förbifarten hade hon viskat till Egwene att komma dit när hon var färdig. Varins rum låg ovanför biblioteket i en del av byggnaden som i övrigt bara beboddes av några andra bruna systrar. Atmosfären i korridorerna var här på något sätt dammig, som om kvinnorna som bodde i rummen var alltför upptagna med annat för att komma sig för att låta städa här särskilt ofta. Gångarna vände och vred sig i besynnerliga vinklar och ibland ledde de oväntat till högre eller lägre nivåer. Bonaderna på väggarna var få och färgerna matta, förmodligen för att de blev rengjorda lika sällan som allting annat här. Många av vägglamporna var inte tända, vilket la stora delar av korridoren i halvmörker. Egwene trodde att hon var ensam där, bortsett från något vitt som hon hastigt skymtade längre fram i korridoren. Förmodligen en novis eller tjänare som skyndade förbi i något ärende. Hennes steg mot de kala svartvita golvplattorna ekade mellan väggarna. Det var ingen behaglig omgivning för någon som gick med svarta aja i tankarna. Så småningom fann hon vad Varin hade sagt åt henne att titta efter. En dörr med mörka speglar som dök upp strax efter en stigning. Och bredvid den en dammig bonad. Bilden föreställde en kung som kapitulerade inför en annan kung till häst. Varin hade sagt bådas namn, men som dött hundratals år före Arthur Hökvinges födelse. Varin verkade alltid veta sådant. Egwene kom inte ihåg vad de hette eller vilka länge sedan försvunna riken de hade regerat över. Men av de bonader hon hade sett var detta den enda som motsvarade Varins beskrivning. Nu när ljudet av hennes fotsteg hade tystnat kändes korridoren ännu mer öde än förut och mer hotande. Hon knackade på dörren och skyndade sig in så fort hon hörde ett tankspritt. Vem är det? Kom in! Så fort hon tagit ett steg in i rummet stannade hon tvärt och såg sig förbluffad omkring. Väggarna var täckta av hyllor, utom där det fanns en dörr som måste leda till ett inre rum och ett utrymme där det hängde kartor och sjökort på sina ställen i flera lager och någonting som måste vara avbildningen av natthimlen. Hon kände igen namnen på vissa av stjärnbilderna, plogkaren och höskrindan, bågskytten och de fem systrarna. Men det fanns andra också som hon aldrig hade sett. Hela rummet var överbelamrat med böcker, papper och pergamentrullar. Och bland dem, mellan högarna eller ibland ovanpå dem, fanns ett myller av besynnerliga föremål. Märkliga ting i glas eller metall, sammanlänkade kulor och rör, cirklar som satt fast inuti andra cirklar, benpipor och kranier av alla tänkbara former och storlekar. En uppstoppad brun uggla, knappt större än Egwenes hand, var placerad ovanpå någonting som såg ut som det bleknade kraniet av en ödla. Men det kunde det inte vara, för skallen var längre än hennes arm och hade krökta tänder, lika långa som hennes fingrar. Ljusstakar stod utplacerade till synes på måfå, så att ljus och skugga överallt avlöste varandra. På vissa ställen verkade ljusen vara farligt nära att sätta eld på några papper. Plötsligt blinkade ugglan mot Egwene och hon hoppade till. Åh, ja visst ja, sa Varin. Bordet som hon satt bakom var lika överlastat som resten av rummet. Hon höll en skamfilad boksida med varsamma händer. Det är du, just det. Hon märkte att Egwen sneglade på ugglan och sa tankspritt. Han håller efter mössen. De tuggar sönder pappren annars. Samtidigt som hon talade gjorde hon en yvig gest och blev åter medveten om pappret som hon höll i handen. Fascinerande det här. Rosel av SM hävdade att mer än 100 sidor överlevde världsfallet. Och hon borde veta, eftersom hon skrev det mindre än 200 år efteråt. Men så vitt jag vet är det bara denna enda sida som fortfarande finns kvar. Kanske är det här det enda exemplaret. Rosel skrev att den rymde hemligheter som världen inte var redo att möta. Så hon har undvikit att beskriva dem i klarspråk. Jag har läst igenom den här sidan säkert 1000 gånger för att försöka räkna ut vad hon menade. Den lilla ugglan blinkade mot Egwen igen. Hon försökte låta bli att titta på den. Vad står det, Varin Shade? Varin blinkade på nästan samma sätt som ugglan. Vad det står? Nå, det är alltså fråga om en direkt översättning. Och den låter nästan som när en bard reciterar i högsång. Lyssna här. Skuggans hjärta, Baal-Shamon. Namn gömt i namn, dolt av namn. Hemlighet begravd i hemlighet, skymd av hemlighet. Hoppets förrädare, Ishmael förråder allt hopp. Sanningen bränner likt elden. Hoppet tar slut före sanningen. En lögn är vår sköld. Vem kan stå emot det mörkas hjärta? Själ av skugga. Skuggans själ han är. Hon tystnade med en suck. Det slutar där. Vad får du ut av det?
Jag vet inte, sa Egwen. Jag tycker inte om det.
Nej, och varför skulle du det, barn? Jag har studerat det i nästan 40 år. Och jag vare sig tycker om det eller förstår det.
Varin placerade försiktigt pappret i en styv silkesfodrad lädermapp. Som hon sedan nästan vårdslöst stack in i en hög med papper.
Men det var inte för det som du kom hit.
Hon rumsterade om bland sakerna på bordet, allt medan hon muttrade för sig själv. Flera gånger hann hon nätt och jämt hindra att manuskripttravarna rasade omkull. Till sist hittade hon det hon sökte efter, en handfull papper täckta med text skriven med en tunn, spretig handstil och ombundna med ett knutigt snöre.
Här, barn. Det här är allting jag vet om Liandrin och kvinnorna som gav sig av tillsammans med henne. Namn, ålder, Aya, födelseplats. Allting som jag har kunnat hitta i rullorna. Till och med hur bra de klarade sig under studietiden. Här står också det vi vet om de Cheer and Grill som de tog, vilket inte är särskilt mycket. Det är huvudsakligen beskrivningar av hur de såg ut. Jag vet inte om ni hittar någonting som kan vara till någon hjälp. Själv gjorde jag det inte.
Någon av oss kanske kommer på någonting. Egwen drabbades av en plötslig misstanke. Om hon inte har utelämnat någonting. Den ärmelintronande litade på Varin, men det verkade mest vara av nödtvång. Tänk om Varin tillhörde svarta Aya.
Egwen ruskade på sig. Hon hade rest hela vägen från Tomans huvud till Tarvalon tillsammans med Varin och hon vägrade tro att denna lärda, knubbiga dam skulle vara en mörkvän.
Jag litar på er, Varin Shade. Men kan jag verkligen det?
Aesedén blinkade till igen. Men vad det nu var för tanke som hade kommit för henne avfärdade hon den med en huvudskakning. Den här listan som du har kan vara viktig. Eller kanske bara ett slöseri med papper. Men det var inte enbart därför jag kallade hit dig.
Hon började flytta runt saker på bordet och gjorde några av de ostadiga travarna ännu högre för att kunna åstadkomma en tom yta.
Enaya har sagt att du kanske kan bli en drömmare. Den sista drömmaren vi hade var Corianin Nedil för 473 år sedan. Och att döma av vad jag läst i rullorna förtjänade hon knappt namnet. Det skulle vara synnerligen intressant om du blev en. Hon har undersökt mig, Varwin Shade. Men hon kunde inte säga säkert om någon av mina drömmar förutsade framtiden.
Det är bara en del av drömmarens gåva, barn. Kanske den minst viktiga delen. När jag går för långsamt fram med undervisningen måste jag säga. Titta här.
Med fingret ritade Varwin en rad parallella linjer i dammet på bordsytan.
Låt oss säga att de här linjerna representerar de olika världar som hade kunnat finnas beroende på olika val om viktiga avgöranden i väven hade utfallit annorlunda.
De världar som man kan nå med portalstenarna, sa Egwene för att visa att hon hade lyssnat på Varwins föreläsningar under färden från Trumans huvud. Vad kunde detta ha att göra med om hon var en drömmare eller ej?
Alldeles riktigt. Men väven kan vara ännu mer invecklad än så, barn. Tidens hjul väver samman våra livstrådar till ålderns väv. Men åldrarna själva vävs in i ålderns slöja, eller stora väven. Men vem vet om detta är ens en tiondel av allt som vävs samman? I sagornas ålder trodde en del att det fanns ytterligare andra världar. Ännu svårare att nå än portalstenarnas världar, om det nu går att tänka sig. Och att de ligger så här.
Hon ritade ännu en uppsättning med parallella linjer, men dessa korsade de första i räta vinklar. En kort stund satt hon bara och tittade på dem.
Vävens varp och väft. Kan hända väver tidens hjul en ännu större väv av alla dessa världar.
Hon rätade på ryggen och slog dammet av händerna.
Nåväl, det hör inte till saken. I alla dessa världar, oavsett vad de annars har för olikheter, finns det några saker som alltid är de samma. En är att den svarte är fängslad i dem alla.
Ofrivilligt gick Egwene närmare för att titta på linjerna som Varwin hade ritat.
I allihop? Hur kan det vara så? Menar ni att det finns en lögnens fader för varje värld?
Tanken på att det skulle finnas fler än en den svarte fick henne att rysa.
Nej, barn. Det finns en enda skapare som existerar överallt och samtidigt för alla dessa världar. Och detsamma gäller för den svarte. Om han befrias från sitt fängelse i en av världarna så befrias han i alla. Så länge han hålls fängslad i en av dem förblir han fängslad i allihop.
Men det går inte ihop, protesterade Egwene.
En paradox, barn. Den svarte förkroppsligar paradoxer och kaos. Han är förnuftets och logikens förgörare, jämviktens krossare, ordningens upplösare.
Plötsligt flög ugglan upp på tysta vingar och landade på ett stort vitt kranium som låg på en hylla bakom Eisedén där den sedan satt och glodde ned på de båda kvinnorna. Ibland knipsade den med ögonen. Egwene hade lagt märke till skallen när hon kom in, sett de krökta hornen och undrat vad det kunde vara för sorts bagge med ett så stort huvud. Nu förstod hon vad skallens rundade form och den höga pannan betydde. Det var inte från någon bagge, utan från en trollock. Hon tog ett skälvande andetag.
Varwin Shade, vad har detta att göra med att vara en drömmare? Den svarte är fjättrad i Shaul Gul och jag vill inte tänka på att han skulle kunna fly.
Men förseglingarna på hans fängelse håller på att försvagas. Det vet till och med en novis nu.
Vad det har att göra med att vara en drömmare? Ingenting, barn. Utom att vi alla blir tvungna att konfronteras med den svarte på ett eller annat sätt. Han är fjättrad nu. Men väven har inte fört Rand Althor till världen utan orsak. Draken återfödd kommer att möta gravens herre, så mycket är säkert. Om Rand överlever så länge, det vill säga. Den svarte kommer att försöka förvränga väven om han kan. Men nu har vi kommit bort från ämnet, inte sant?
Förlåt mig, Varwin Shade, men om detta... Egwene pekade på linjerna som Varwin hade ritat i dammet. Inte har någonting att göra med drömmare. Varför berättar ni det då i så fall för mig?
Varwin såg på henne som om hon avsiktligt gjorde sig dum. Inte något.
Naturligtvis har det någonting med det att göra, barn. Saken är den att det finns en tredje konstant, förutom skaparen och den svarte. Det finns en värld som ligger utanför var och en av alla dessa världar som ryms inuti allesammans på samma gång. Eller kanske omger dem. I texter från sagornas ålder kallas den för Tell Aaron Reard, världen som inte syns. Kanske är drömvärlden en bättre översättning. Många människor, vanligt folk som inte har minsta tanke på att leda kraften, skymtar ibland Tell Aaron Reard i sina drömmar och kan till och med få en glimt av dessa andra världar genom den. Tänk på alla besynliga saker man får se i sina drömmar. Men en drömmare, barn, en riktig drömmare, kan komma in i Tell Aaron Reard. Egwen försökte svälja, men hindrades av en klump i halsen. Komma in i den? Jag tror inte att jag är någon drömmare, moder. Anayas undersökningar, Varin avbröt henne, har inte bevisat vare sig det ena eller det andra. Och Anaya tror fortfarande att du mycket väl kan vara en drömmare. Jag antar att det kommer att visa sig, förr eller senare, mumlade Egwen. Ljus. Jag vill ju vara det. Visst vill jag. Jag vill bli fullärd. Jag vill kunna allt. Du har inte tid att vänta, barn. Den ärmelintronande har anförtrott dig och Ninive en viktig uppgift. Du måste pröva varje verktyg som kan tänkas gå att använda. Varin grävde fram en röd träask ur villevallan på bordet. Asken var stor nog att rymma oviktiga pappersark, men när Aishedin hade öppnat locket på glänt tog hon fram en ring i mönstrad sten. Ränder och fläckar i blått, brunt och rött avlöste varandra över dess yta. Den var för stor för att passa på ett finger. Här, barn. Egwen flyttade över pappren till andra handen och tog emot ringen. Förvånad spärrade hon upp ögonen. Ringen såg ut att vara gjord av sten, men den kändes hårdare än stål och tyngre än bly, och ytan bred sig. Om hon lät fingret löpa längs ena kanten fick hon gå två varv för att komma tillbaka till samma plats, och då hade hon rört både insidan och utsidan. Den hade bara en kant. Hon följde den två gånger med fingertoppen bara för att vara säker. Corianin Nedil, sa Varin, förvaltade denna Tear and Greel under större delen av sitt liv. Nu är det du som ska ha den. Egwen tappade nästan ringen. En Tear and Greel? Ska jag ha en Tear and Greel? Varin tycktes inte lägga märke till hennes bestörtning. Enligt henne underlättade den överfarten till Tell Aaron Reard. Hon hävdade att den fungerade för människor utan gåvan likväl som för Aesir, så länge man bara rör vid den medan man sover. Men det finns förstås faror. Tell Aaron Reard är inte som vanliga drömmar. Det som händer där är verkligt. Man är verkligen där istället för att bara uppleva en skymt av det. Hon drog upp ärmen på klänningen och blottade ett bleknat ärr som löpte längs hela underarmen. Jag gjorde själv ett försök för några år sedan. Anaya helade mig, men det fungerade inte så bra som det borde ha gjort. Kom ihåg det. Aishedin lät åter ärmen dölja ärret. Jag ska vara försiktig, Varenshedin. Verkligt. Det är illa nog med mina drömmar som de är. Jag vill inte ha drömmar som lämnar ärr efter sig. Jag lägger den i en påse och stoppar undan den i något mörkt hörn. Men hon ville lära sig. Hon ville bli HD. Och ingen HD hade varit drömmare på nästan 500 år. Jag ska vara mycket försiktig. Hon lät ringen glida ned i sin bältespåse och drog hårt åt remmarna. Sen tog hon upp pappren som Varin hade gett henne. Kom ihåg att hålla den gömd, barn. Egentligen ska ingen novis, och ingen antagen heller, ha en sån sak i sin ägo. Men jag tror att du kan få användning för den. Håll den gömd. Ja, Varin ser det. Hon kom att tänka på Varins ärr och önskade nästan att någon annan ser det kunde komma och ta ringen från henne med en gång. Bra barn. Iväg med dig nu. Det är sent och du måste upp tidigt för att hjälpa till med frukosten. Sov gott.
När Egwene hade gått satt Varin en stund och tittade på den stängda dörren.
Bakom henne lät ugglan höra ett mjukt hoande. Hon drog åt sig den röda asken, öppnade locket helt och tittade med bekymrad min på pappren som nästan fyllde den. Ark efter ark, täckta med omsorgsfullt skrivna bokstäver som knappt hade bleknat alls på nästan 500 år. Corinne Nedils anteckningar, allt det som hon hade lärt sig under de nästan 50 år som hon hade ägnat åt studiet av just den Tear and Grill som Varin just hade gett i Egwene. En hemlighetsfull kvinna, Corianin. Den allra största delen av sin kunskap hade hon undanhållit från alla. Endast till dessa anteckningsblad hade hon anförtrott sig. Slumpen och Varins vana att leta bland gamla papper i biblioteket var det enda som hade gjort att hon hade hittat dem. Så vitt hon hade kunnat utröna var hon den enda Eishede som kände till Tear and Grillen. Corianin hade lyckats utplåna alla uppgifter om dess existens ur rullorna. Än en gång övervägde hon att bränna manuskriptet, så som hon tidigare hade övervägt att ge det till Egwene. Men att förstöra kunskap, vilken kunskap det vara månde, var något som svor mot hennes innersta övertygelse. Och vad gällde det andra alternativet? Nej, det är absolut bäst att låta allt vara som det är. Det som sker, det sker. Hon lät locket falla igen. Var la jag nu den där boksidan? Med bekymrad min började hon leta bland böckerna och papperstravarna efter lädermappen. Egwene var redan försvunnen ur hennes tankar.